Reportrar var de före detta Kina-korrespondenterna Björn Djurberg och Hanna Salberg och den nuvarande Kina-korrespondenten för Sveriges Radio, Moa Kärnstrand. Producerade gjorde Therese Rosenvinge. Tekniker Emilia Ström. Mitt namn är Fernando Arias.
Det finns tydliga vinnare i pensionssystemet och så finns det förlorare.
Och det här kan man säga har skapat en sorts arvsynd.
Samtidigt behöver vi jobba allt längre upp i åldrarna.
Och de kommer ju höjas ytterligare igen.
Jag känner typ att det är väl det man pratar om hela tiden, att det håller på att bara öka och öka i åldern.
Hur länge måste man räkna med att jobba och vad är det viktigaste att tänka på när det gäller den framtida pensionen? Lyssna på Ekonomiekot Extra.
Om en halvtimme här i P1. Nu blir det nyheter. Klockan är 11.
Och det blir nyheter från Ekot. En person under 18 år har gripits efter en skjutning i Göteborg i natt. En 20-årig man hittades skottskadad i ett bostadsområde i området Flatås. Han fördes till sjukhus med allvarliga skador. Den gripne tonårspojken misstänks för mordförsök. I Myanmar i Sydostasien har nu över 1000 människor hittats döda efter den kraftiga jordbävningen igår enligt den militärledda regeringen. Över 2000 har skadats men många människor saknas fortfarande. Biståndsorganisationen Plan är på plats i storstaden Yangon i söder och det är besvärligt för räddningsarbetarna att ta sig därifrån till storstaden Mandalay i centrala Myanmar. Det berättar Plans programchef John McCown.
Because of the road conditions, travel up north to the Mandalay and the affected areas is quite difficult. There's even a good amount of traffic on some of the side roads because one of the bridges on the...
Vägarna är dåliga och det är mycket trafik även på småvägarna eftersom en bro har rasat, berättar John McCown. I storstaden Mandalay söker lokala räddningsarbetare efter överlevande i rasmassorna. De skadade kommer att behöva medicinsk hjälp, rent dricksvatten, mat och någonstans att sova. Att det militära styret i Myanmar nu har bett om internationell hjälp i räddningsarbetet är ovanligt i det isolerade landet, men det understryker hur allvarlig situationen är. Vi måste nu tillsammans göra allt vi kan för att rädda liv och hjälpa dem som har drabbats av den här katastrofen, säger John McCown på biståndsorganisationen Plan i Yangon i Myanmar.
I think in times like this we all have to pull together and be good humanitarians and try to save lives and help people who have been affected by this disaster.
Reportrar Margareta Svensson och Mikael Kulle. Idag kommer månen att skymma delar av solen i en så kallad partiell solförmörkning. Solförmörkelsen sker över en stor del av norra halvklotet och kommer synas i flera nordiska länder. I Sverige inleds den partiella solförmörkelsen vid 11:30 och varar i ett par timmar. Runt 12:30 är månens täckning för solen som störst. Så vädret idag blir det först halvklart till mulet, men under dagen minskar molnigheten och det blir gott om vårsol på de allra flesta håll. Temperatur från mellan 8 och 13 grader i söder till ner mellan 2 och 7 grader i norr. Det var Ekots nyheter klockan 11 med Karina Segura Morberg.
P1, Sveriges Radio.
Strax efter 11 på förmiddagen ska vi nu låta vårt program om medier och journalistik ta oss bakom kulisserna bland svenska medier. Jag lämnar över till medierna och Martina Pierrot.
Om tv-profilen som sprang från Expressens kamera håller alla svenska medier på att bli kvällstidningar.
Men det kom ju en push från Ekot som fick oss på redaktionen nästan att inte skrika rakt ut, men vi blev ändå lite tagna av den pushen.
Världen skakas av Trump-administrationens läckta chatt. Vi tittar närmare på Sveriges egna gruppchattmiss.
Till och med inte ens Bonnier lyckades ju hålla isär oss då. De trodde ju även på prenumerationsavdelningen att vi var samma person.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Pierrot. Hej och välkommen till medierna. Förra veckan publicerade Expressen ett klipp som mer eller mindre hela Sverige nu har sett. Den tv-profil som åtalats för en rad sexköp men som hållit sig borta för att undvika rättegång hittades av Expressens reporter. På ett hotell i London konfronteras personen framför rullande kamera. Erik Petersson har i veckan kollat närmare på rapporteringen.
Det här är en extrem publicitetsskada.
Där är Morten Schultz. Han är jurist och professor vid Stockholms universitet. Han har tidigare även suttit i pressens opinionsnämnd. Det som numera heter MEN, mediernas etiknämnd.
Eftersom vissa av de här publiceringarna är ju närmast förnedrande. Särskilt kanske publiceringen av en film. Där den misstänkta springer ifrån reporten. Han vill uppenbarligen inte svara på frågor.
Polisen letar efter dig. Varför håller du dig undan?
Det där är ju ett väldigt kraftfullt klipp. Och jag blir lite illa till mods. För det framstår ju som så tydligt att den här personen får ju panik. Han blir helt panikslagen och bara springer iväg. Men det blir ju en väldigt stark film. Det här tror jag kommer ge långa effekter, och kanske inte bara för den person det handlar om utan också för hans omgivning.
Morten Schultz skrev förra veckan en text i Svenska Dagbladet om publiceringen. Texten avslutas med meningen: tanken är att brottslingar ska dömas av tingsrätter, inte folkdomstolar. Tycker du att det här blir liksom folkdomstol?
Ja, men lite åt det hållet är det väl ändå. I någon mån så har väl folkdomstolen redan dömt, tror jag. Och i juridiken så är det en sak som vi liksom ser lite extra allvarligt på, särskilt inom förtalsregeln. Att det är därför som även sanna uppgifter många gånger kan vara förtal. Så därför så är det en typ av publiceringar, alltså sanna uppgifter om brottslighet, särskilt sexualbrottslighet, som rättsordningen sätter lite i en speciell ställning.
Vi pratar om en tv-stjärna här som är internationellt efterlyst. Har erkänt ett 30-tal sexköp.
Karin Olsson är biträdande chefredaktör och ställföreträdande ansvarig utgivare på Expressen.
Han håller sig undan den svenska rättvisan. Och det var ju på grundval av det som vi namn och bild publicerade honom. Det var ju när han blev internationellt efterlyst. När vi då hittar honom och får en chans att ställa frågan om varför håller det undan den svenska rättvisan. Och han på ett så tydligt, liksom, närmast fysiskt sätt visar att han tänker fortsätta hålla sig undan. Han lägger benen på ryggen helt enkelt. Det var ingen svår diskussion att publicera det klippet och skriva om det som hade hänt. Utan det kändes helt relevant att göra.
Man kan ju beskriva det som att han liksom fortsätter fly. Man kan ju också beskriva det som att han får fullständig panik av en reporter med liksom en kamera igång.
Alltså den här tv-profilen vet ju att vi söker honom. Så att det är ingen nyhet för honom att vi söker honom.
Det är ju en liksom kändis. Det är ingen formell makthavare. Vad tänker du om publicitetsskadan som klippet innebär?
Mm. Han är ingen formell makthavare, men han är en kulturell makthavare. Han är en folkkär tv-profil som har tjänat mycket pengar på hur han odlar sin persona i en av våra stora tv-kanaler. Han har närmast maniskt besökt de här thai-bordellerna då. Det var en sida som han hade helt utlämnat i sin offentliga persona. Och då tycker vi det är rimligt att det ska han kunna granskas för. I synnerhet när han håller sig undan den svenska lagen.
Det är ju liksom motiveringen till varför ni publicerar. Men vad tänker du om just publicitetsskadan? För det ligger ju andra vågskålen där. Mm. Hur skulle du beskriva det?
Självklart innebär det en publicitetsskada för honom. Han blir känd som en som lägger benen på ryggen när en journalist vill ställa frågor om de brott han själv har erkänt. Det är såklart ingen smickrande bild av honom som sprids.
Vad tänker du om beskrivningen att ni agerar folkdomstol här?
Jag har svårt att relatera till det. Vi gör en granskande nyhetsjournalistik. Vad svenska folket sen tycker om den här tv-profilen, ja, det är svårt för oss att liksom ta ansvar för det. Alltså, vi tar ansvar för vår publicering, att den är välavvägd och att den är relevant och att den är sann. Och det är den.
Ni söker ju honom för en intervju, men när ni får det material ni får, samtidigt så kanske inte tillför så mycket information, och skadan för honom är väldigt stor. Så att säga, är det värt publicitetsskadan det innebär för honom för det där bra klippet?
Jag tycker det här klippet tillför väldigt mycket information. Han hade också kunnat stanna och ge, men vi är inte polisen. Vi vill ju ställa frågor till honom. Ge honom en chans att förklara hur han tänker om de här utsatta thailändska kvinnorna som har kommit till de här bordellerna under trafficking-liknande omständigheter. Vad han tänker om, vilket ansvar han har att han är med och upprätthåller den här verksamheten som idag är ett stort, stort problem i Sverige. Han visar med all önskvärd tydlighet att han inte är intresserad av att förklara. Så jag tycker att klippet är relevant och tillför någonting till rapporteringen.
Det tillför ju det faktum att han inte vill stanna. Så att säga. Men just de där frågorna, det liksom ni söker honom för, där kommer ni ju inte längre än det där. Så att säga. Det finns en aspekt av att det blir lite underhållningsvåld, det här.
Ja, den analysen förstår för dig. Jag håller inte med om det. Men en intressant konsekvens av publiceringen som det är att den omedelbart blir en meme-kultur. Alltså att det blir spridd som en löpeld på internet. Och det är en spridning som är bortom vår kontroll, så att säga.
Det handlar om sexbrott här. En person som köpt sex. Det finns en viss speciell kraft i det. Vi har också liksom en situation i Sverige, de senaste åren har det varit ett par liksom större granskningar som varit ganska hårt personfokuserade, som slutat väldigt tragiskt. I alla de fallen har det också varit en sån diskussion kring de här, liksom prat om att vi måste diskutera de här frågorna mer. Tar ni med de intrycken och det in i diskussionen kring en sån här publicering?
De fallen som du nämner tror jag har satt stora spår i de redaktionella diskussionerna i alla mediehus. Hur man gör, vad ska man säga, granskningar särskilt i känsliga ämnen och där en person står i fokus. Jag tror att det har bidragit till, vad ska man säga, ytterligare en hållpunkt i när man fattar publiceringsbeslut. Som publicist tänker man ofta så här, okej, håller det här sig till lagen? Håller det här sig till medieetiken? Vad ska jag svara när medierna P1 ringer? Man har sådana saker man checkar av, att man ska känna sig trygg med de aspekterna. Och då är en aspekt också, skulle jag säga för egen del, om man tänker, vad händer om det värsta skulle hända? Om den vi granskar mår så dåligt att de inte vill leva längre. Kan vi då stå för den här publiceringen? Tycker jag att den är rimlig ändå? Kan jag försvara den? Har vi närmat oss den här personen på ett schysst sätt? Kan jag motivera min publicering på ett rimligt sätt?
I det här fallet då?
Nu är det ju Claes Granström som är ansvarig utgivare på Expressen och har fattat det här beslutet, så jag kan inte svara för honom. Men jag skulle säga att för egen del så är det här hållpunkter som man tänker igenom innan man fattar ett svårt publiceringsbeslut. Men man kan heller inte låta sig förlamas av allt som eventuellt kan hända efter en publicering. Och det är också så komplext. Vad är orsakat av en enskild publicering. Det är omöjligt att ta ansvar för precis allt som kan hända efter en publicering.
Utöver Expressen är det flera medier som namnpublicerat TV-profilen. TV4, som tidigare anonymiserat, valde att namnge i och med Expressens publicering om filmen förra veckan. Flera har också valt att inte namnge, bland annat SVT. I ett sms till oss skriver ansvarig utgivare Karin Ekman att TV-profilen inte är en typisk makthavare i traditionell mening och att Expressen hittat honom inte förändrar detta. Men det var en redaktionspublicering som fick Karin Olsson att reagera.
Men det kom ju en push från Ekot som fick oss på redaktionen nästan att inte skrika rakt ut, men vi blev ändå lite tagna av den pushen.
I höstas skrev Karin Olsson en krönika i Dagens Media med rubriken "Hela mediesverige låter som kvällstidningarna". Det här var i samband med publiceringar om den internationella fotbollsspelare som under en period var misstänkt för våldtäkt i Sverige, vilket senare, ska vi väl säga, blev nedlagt. Expressen publicerade namn på honom, en publicering som Karin Olsson beskrev som offensiv. Inte sedan Julian Assange hade de namngett någon i det läget. Men en efter en följde Sveriges stora medier sorglöst efter. Hennes analys är att alla medier numera beter sig som kvällstidningar.
Nu tycker jag i hög utsträckning det är så att vi gör likartade bedömningar av vilka personer som man kan granska närgånget. Och att även den här typen av, vad ska man säga, kändisar, de är också väldigt intressanta i dessa dagar för morgontidningarna och public service att skriva väldigt mycket om eller rapportera väldigt mycket om. Men alla följer efter. Man tycker man gör en supermodig offensiv publicering och liksom har våndats. Och sen några minuter senare så då följer de flesta efter som att det var den naturligaste saken i världen.
Och hon tycker att den spaningen även håller för publiceringar om TV-profilen.
Ja, inte över hela linjen, men i stora delar absolut.
Ja, i fredags förra veckan publicerade Ekot TV-profilens namn i en push för ett livesamtal om Expressens avslöjande i Studio 1. Och Karin Olsson läste med lite blandade känslor.
Nej, men det kändes väldigt roligt, det är kanske fel ord, men det är liksom så här, nu har allt gått varvet runt på något sätt. Ja, det säger någonting i vår tid som är... Ja, det är fortfarande lite ovant. Särskilt att Sveriges Radio, för det är de som jag tycker ändå har hållit emot mest. Att de fortfarande är lite highbrow, ja, men lite mer konservativa i hur de arbetar och vilket urval de har och så. Och jag har uppskattat det faktiskt, att de är lite egna. Så att när nu Ekot kommer den här pushen så var det som att nu har ytterligare en gräns passerats i det här i att vi alla är på samma planhalva på något sätt.
Ja, det är Claes.
Ja, men tjena Claes, Erik Petersson här. Claes Wolfwatz är ansvarig utgivare för Ekot.
Ja, men det här var ju ändå en rätt spektakulär nyhetshändelse, det som hände med Expressen där.
Vad gick genom ditt huvud när du fick se honom där i receptionen?
Oj, det var vi hade väl båda två, både jag och Anna-Karin, fotografen, ett kraftigt adrenalinpåslag.
Den här storyn vill vi berätta så konkret som möjligt och även spela upp en del av ljudet från Expressens film som de hade publicerat. Och då valde vi att namnpublicera också.
Det är ändå en person som inte har någon liksom så... Det är en kändis, liksom. Det är inte en person med någon formell maktställning. Vad tänker du om den publicitetsskada er publiceringen då innebär för honom?
Nej, men det är klart det finns en publicitetsskada här, och det är ofta så man får ju välja, eller man väger ju allmänintresse mot publicitetsskada. Men jag tycker ändå man får ta med här i resonemanget att det handlar om en känd offentlig person inom nöjesbranschen som har suttit i det här TV-programmet. Det är liksom rätt stor mängd brott som han har åtalats för och erkänt. Och dessutom väljer att inte dyka upp till rättegång och är nu internationellt efterlyst. Sammantaget så tycker jag att att det var ett rimligt beslut att kunna namnge.
Claes Wolfwatz på Ekot ger inte så mycket för spaningen att även Sveriges Radio närmar sig kvällstidningsformen.
Om man tittar lite bredare och lite djupare på vad vi gör för journalistik, så det skiljer sig rätt mycket i form och tilltal och även innehåll när det gäller kvällstidningar jämfört med vad vi gör. De har sina styrkor, vi har andra styrkor. Så att jag tycker inte att allt drar mot skulle vara kvällstidning. Det är lite järvt ändå att dra den slutsatsen av några enstaka exempel, tycker jag.
Men inte det här ändå liksom ett ganska bra exempel i en sån spaning?
Att det skulle vara ett kvällstidningsgrepp.
Nej, det här är väl väldigt kvällstidningsgrepp, publiceringen i sig. Att så hitta honom, han är på flykt, han springer, kameran fortsätter rulla.
Ja, och det måste man verkligen ge cred till Expressen att de genomförde det. Och det var inte vi som gjorde det eller lyckades med det. Det var ju ett kvällstidningsgrepp. Och det har vi ju, det kan man ju inte säga att vi har kopierat, utan vi har ju berättat om det som Expressen lyckades med.
Men är det ändå inte ett ganska bra exempel i spaningen att alla rör sig lite mer åt samma håll, så att säga?
Ja, jag vet inte. Jag tycker man kan hitta exempel på det ena och andra.
Sist här hörde vi Claes Wolfwatz, ansvarig utgivare på Ekot. Nu ska vi dyka ner i flödet och plocka upp några kortare medienyheter från veckan som gått.
En svensk journalist som arbetar för tidningen ETC har frihetsberövats i Turkiet. Det meddelar tidningens chefredaktör Andreas Gustafsson. De plockar in mig på förhör nu, har reporten skrivit i ett meddelande strax efter att han landat i Istanbul i torsdags. När det här programmet sätts ihop under fredag eftermiddag har han sedan dess inte hörts av. Det här skriver TT. TV4-nyheterna frias av granskningsnämnden för sitt inslag om en mobilfilm inifrån den pågående attacken på Campus Risbergska i Örebro. I reportaget analyserar TV4s egna ljudtekniker vad som sägs i klippet och kommer fram till att det som sägs är "ni ska bort från Europa". Inslaget fick över 40 anmälningar till granskningsnämnden. Flera av anmälarna tyckte att TV4 spred spekulationer om motivet till dådet. Nämnden anser dock att inslaget inte strider mot kravet på saklighet. Delvis eftersom TV4 inte slår fast att det är gärningsmannen som yttrar orden som hörs i mobilfilmen. Och att det framgår att polisen aldrig slagit fast vad som sades i klippet. Och så om ett friande som slutade i ett klander. Sajten Fotboll Stockholm granskade en fotbollsagent som anmälde sajten till medieombudsmannen. MO valde att avskriva det, vilket Fotboll Stockholm var väldigt snabba med att berätta om på sin sajt. Trots att MOs beslut inte är det slutgiltiga beskedet. Det är det mediernas etiknämnd som fattar. Även de friade själva granskningen av fotbollsagenten. Däremot klandras Fotboll Stockholm för att ha slagit fast att de blev friade innan allt var klart.
Veckans stora bomb har utan tvekan varit en gruppchatt där chefredaktören för den prestigefyllda amerikanska tidningen The Atlantic av misstag blev tillagd. Där flera i Trump-administrationens toppskikt diskuterade krigsplaner och säkerhetsklassad information, varvat med emojis. Sprängstoff som genererat stora rubriker och totaldominerat nyhetsrapporteringen hela veckan, världen över. Att lägga till fel personer i en gruppchatt må ha hänt även makthavare, men att just en journalist råkar släppas in som en osynlig fluga på väggen i en sluten, superhemlig konversation hör inte direkt till vanligheterna. Men det har faktiskt hänt även här i vårt egna lilla Sverige. Vi börjar med att zooma ut och blicka tillbaka på veckans världsnyhet.
This just in, editor-in-chief of The Atlantic, Jeffrey Goldberg, says he was accidentally texted war plans.
Yeah, we literally just...
Starka reaktioner i USA efter att Trump-regeringens gruppchatt om...
Några sköna snubbar snackar ungefär som om de planerar en svensexa, men att det handlar om helt andra saker.
This seems like something out of a farce, like out of a comedy.
Ja, i gruppchatten på den krypterade appen Signal ingick bland annat USAs vicepresident J.D. Vance, utrikesminister Marco Rubio och den nationella säkerhetsrådgivaren Mike Waltz. Och så Jeffrey Goldberg, chefredaktören för The Atlantic. Han trodde först att allt var en bluff. Han berättar själv i The Atlantics podcast.
This is a state or non-state actor, probably non-state actor, looking to entrap, embarrass, whatever word you want to use, a journalist.
I chatten nämnde specifika mål, tidpunkter, vapen och strategier för attacken mot Houthi-rebellerna i Yemen. Ingen tycktes lägga märke till Jeffrey Goldbergs tysta närvaro. Söndagen den 15 mars fick han bekräftat att allt stämde. För snart kom rapporter om amerikanska attacker i Jemens huvudstad.
Then I know it's real because I was told beforehand that it was going to happen in my phone. And then 2 hours later it happens. That's pretty good proof.
I måndags kväll svensk tid publicerades artikeln där han avslöjade att han blivit tillagd i en gruppchatt av misstag. Efter det har rubrikerna avlöst varandra. Händelsen har väckt en internationell kritikstorm om säkerheten i administrationens kommunikationssätt. Och den här historien, ja, den lär brinna på ett bra tag framöver. Och här i Sverige har vi vår egna lilla historia av en gruppchattmiss.
Då kanske vi börjar med frågan, vad heter du?
Jag heter Claes Granström.
Vi ska på klassiskt manér backa bandet till mitten av 70-talet. Då föds två pojkar åren efter varandra. Den ena i Västmanland och den andra i Norrbotten. Båda får namnen Claes Granström. Båda väljer senare att bli journalister. Både i livet och i journalistiken har deras livsvägar spretat. Men här och där har stigarna korsats. ...1999 lämnar den norrbottniska Claes Granström livet i krog- och DJ-branschen för att ge sig in i den då hetaste av världar, dokusåpornas värld. Han kommer tvåa i Robinson och deltar i Fångarna på fortet. Samtidigt i millennieskiftet bevakar den andra Claes Granström en annan het värld på uppgång, IT-världen, som reporter på sajten IDG. Därefter börjar han på branschtidningen Dagens Media. Första gången deras världar möts är för 20 år sedan. Den ena av Claes Granströmmarna är då nyhetsreporter på Norrbottens-Kuriren. Det här är han.
Att det ringde en man till mig och började gagga om ekonomi och han var från något bolag och var arg på någon artikel som jag hade gjort. Men det tog någon liksom halv minut för mig att samla mig. Jag bara, men vänta nu, det här gäller ju inte mig. Vem är det? Men det är Claes Granström. Och bara, sen kom jag tillbaka till redaktionen och så googlade jag, så hittade jag honom. Då jobbade han på Svenska Dagbladets ekonomibilaga, vill jag minnas. Så att jag gjorde inte så mycket åt det då, men det ringde någon till gång. Till slut tänkte jag, jag måste ringa upp den killen. Det är ändå ganska kul att vi typ lika gamla, heter samma sak, båda journalister. Så jag ringde honom faktiskt och bara, tja, jag heter också Claes och... Jag är journalist. Ja, just det. Ja, han visste vem jag var då.
När de då stötte på sina omaka spegelbilder så förstod de att det här, det kommer nog ske igen.
Vi bytte nummer så bara, men så vi kan skicka folk rätt, för vi var ju inte liksom i samma skrå. Det var ju ingen liksom risk att jag ville ha hans tips eller tvärtom.
Och genom åren har det blivit en hel del samtal och mejl som hamnat hos fel Claes Granström. Den andra Claes Granström har inte velat medverka i en intervju med oss om det här.
Jag minns en sommar till exempel när jag skulle vara ledig för första gången på länge. Jag hade varit frilans och såg fram emot liksom att bara vakna och läsa DN på papper som jag ville göra då. Så jag tog en pappersprenumeration på DN. Den kom någon vecka och sen upphörde den bara med att komma. Så att jag ringde upp då till Bonnierskrapan och bara få prata med någon som hade hand om tidningarna. Och de bara, nej men du har ju flyttat din tidning ut till skärgården. Jag bara, alltså jag... bor en etta på Söder. Jag har inte råd med något ställe på skärgård. Så att jag har inte flyttat min tidning. Bara, jo, du har flyttat din tidning. Så jag insåg ju bara, jag förstod vad som hade hänt. Jag bara, men vet ni att det finns en till? Och vi är två. Så att till och med inte ens Bonnier lyckades ju hålla isär oss då. De trodde ju även på prenumerationsavdelningen då att vi var samma person.
Och så har det fortsatt. En evig sammanblandning med oskyldiga effekter. Fram tills nu.
Och det här det blir kusligt likt gruppchatten med Trump-administrationen. För i januari i år hamnar de två Klas Granströmmarna för första gången under samma mediehustak på Bonnier News. Norrbottens Klas börjar då jobba på branschsajten Dagens Media, där alltså Västmanlands Klas var reporter under tidigt 00-tal. Sen 2019 är han chefredaktör på Expressen. Norrbottens Klas har bara jobbat en vecka på Dagens Media när en sen kväll kommer en notis i företagschattverktyget Slack.
Barnen sov och så plingar det till. Och jag ändå så här, brukar vara så här, men jag, nu jobbar inte jag, jag ska inte titta. Jag försöker liksom vara duktig med det. Men det var som att jag bara kände att, men vänta, jag ska gå och kolla på det här. Vilket jag faktiskt inte alltid gör. Och så såg jag ju, i och med att jag jobbade som mediegranskare reporter, så såg jag ju vad det här var för folk och vilken kanal jag hade hamnat. Så att de här människorna är ju inga liksom doldisar för mig. Det var något möte som skulle bli inställt, och i och med att det var inställt så skulle man då skicka in sina dokument så att man kunde förbereda sig för det här mötet då som hade blivit uppskjutet när det sker nästa gång.
Precis som när The Atlantics chefredaktör felaktigt blev tillagd i en signalgrupp så följer Klas Granström det som sker i chatten som en tyst digital fluga på väggen.
Så jag gjorde ju ingenting. Jag tänker att jag sitter bara här. Så jag kollar vidare på den här serien och så börjar det plinga lite senare på kvällen. Då kommer ju de här dokumenten.
Dokumenten som delas i chatten visar på att Expressens annonsintäkter rasat med 44 miljoner kronor. En guldnyhet för en mediegranskare.
Ja, men jag kommer åka in på morgon nu. Jag kände ju knappt om jag jobbar med, för jag var ju så ny. Och jag kommer ju berätta vad som hänt. Och om chefredaktören då säger att det här får du inte skriva, ja, men då kommer jag nog lämna samma dag. Då är nog inte det här ett jobb för mig. Sen trodde jag aldrig det om Dagens Media, trodde inte det om Bonnier News. Så att jag var nog ändå ganska samlad direkt och kände att okej, nu det här ska jag berätta för mina läsare, för att det finns ju ingen anledning att inte göra det, känner jag.
Det blir snabbt känt inne i korridorerna på Bonnier News hur Dagens Media kunnat komma över de hemliga dokumenten.
Jag vet från den källan då att det är viktiga personer där uppe som har slagit näven i bordet och krävt att liksom det här liksom inte tekniskt ska kunna ske.
Givetvis är händelsen med Trump-administrationens gruppchatt miss av en annan dignitet. Men visst finns det också likheter här. För precis som att man kan undra om krigsplaner verkligen ska delas i en gruppchatt på signal, så kan man fråga sig om det är så klokt att skicka hemliga dokument om Expressens ekonomi via företagschatten Slack.
Ja, absolut. Kanske lite att det här med den eviga frågan om att tekniken har gått väldigt fort. Och vi journalister är väldigt bra på att prata om hur vi ska skydda källor och annat. Men sen vet man ju, alla som har jobbat på en redaktion i verkliga livet, man har mycket att göra, det ska gå fort. Ja, men det blir ju att man använder de här kanalerna. Det gäller kanske inte bara Slack, det gäller väl kanske techjättarnas kanaler och annat också.
Känner du att du lever i Klas Granströms skugga?
Nej, men det gör jag nog inte, för jag har nog aldrig velat vara Klas Granström. Alltså jag har ju velat vara den jag är. Alltså jag vill inte vara chef. Jag tycker liksom, jag blev journalist för att jag vill titta vad de gör.
Men du, är du Sveriges svar på The Atlantics Jeffrey Goldberg?
Nej, jag tror att han är väl kanske det amerikanska svaret på mig.
Och det var allt från oss på medierna för den här veckan. Har du sett eller hört något som du tycker att vi borde kika närmare på? Tipsa då oss på medierna@sverigesradio.se. Och du, missar aldrig när vi släpper nya avsnitt eller extra långa poddar. Följ medierna i SR Play-appen genom att trycka på det lilla hjärtat. Ljudet idag skötte Johan Hörnqvist. Producent för medierna är Erik Petersson. Och jag heter Martina Pierrot. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.
Vilka är vinnare och vilka är förlorare i pensionssystemet? Och vad innebär det att mängder av PPM-fonder nu slängs ut från fondtorget? Det är ett par av de frågor som tas upp i programmet Ekonomi Ekot Extra, där bland andra pensionsexperten Mats Wester medverkar idag. Vi har programmet om ungefär 1,5 minut. Men allra först om ett högaktuellt evenemang.
Idag vill Sveriges Radio samla ihop och lyfta fram något av allt det som görs i form av poddar. Mellan klockan 13 och klockan 18 pågår poddfest i en livesändning från Stockholm som man kan följa direkt i mobilen via appen Sveriges Radio Play. Flera välkända poddar och program som brukar sändas i P1 är med, däribland Dagens Eko, Söndagsintervjun, Sommar i P1 och
I hjärnan på Louise Epstein.
Andra poddar är Druid och Zimmermann Show, Creepypodden, Monarkerna med Titti Schultz och Ebba Kleberg von Sydow. Det enklaste sättet att följa det här är att ladda ner appen Sveriges Radio Play i mobilen och lyssna där. Och saknar du appen går det också bra att lyssna via webben sverigesradio.se. Sök på poddfest.
Och alla de poddar som sänds ut live under poddfesten kan man också lyssna till i efterhand. Här i Sveriges Radio P1 ska vi nu 11:55 få Ekonomiekot extra, som den här gången alltså handlar om pensioner. Programledare, det är Hanna Malmodin.
Det finns tydliga vinnare och så finns det förlorare.
Yngre generationer är då förlorare i pensionssystemet. Och det här kan man säga har skapat en sorts arvsynd.
Samtidigt behöver vi jobba allt längre upp i åldrarna.
Och de kommer ju höjas ytterligare igen nästa år.
Det känns tråkigt.
Det är klart, det optimala hade väl varit att gå i pension om man är 50, men det kommer ju inte gå ihop sig.
Hur länge måste man jobba och vad är det viktigaste att tänka på när det gäller pensionen? Det här är Ekonomiekot extra, jag heter Hanna Malmodin. Tullar och Trump är något vi pratat om ganska ofta på sistone i det här programmet. Och häromdagen trappades handelskonflikten upp ytterligare när Trump berättade att han inför extra tullar på bilar.
What we're going to be doing is a 25% tariff on all cars that are not made in the United States.
Det blir alltså 25% tullar på bilar som är tillverkade utanför USA med start nästa vecka. Och nu syns också effekterna av alla de här utspelen som kommit även bland svenska fondsparare som väljer bort sina tidigare favoriter, USA-fonderna.
Och där har vi sett ett trendbrott, får jag väl säga. Nu har vi bara en månad statistik på det. Men om vi tittar på statistiken för februari så ser vi att det, till skillnad från tidigare när det var inflöden, så var det relativt stora utflöden från just USA-fonder. Det var i storleksordningen 14 miljarder som togs ut då netto ur den fondkategorin.
Säger Fredrik Hård på Fondbolagens förening. Och istället så har spararna valt att sätta in sina pengar i framförallt Sverigefonder.
Det kan nog delvis ha att göra med att en del sparare viktar om i sina portföljer, kanske plockar hem lite vinster man har gjort. Men sen tror jag självklart också att det har att göra med den politiska oron som vi ser utspelar sig i den amerikanska politiken just nu.
Mats Wester, du är journalist och pensionsexpert och har tidigare varit chefredaktör för en privatekonomitidning, men även jobbat på Länsförsäkringar många år. Ja. Är du förvånad över att spararna reagerar så här?
Nej, inte alls förvånad. För det första så är det ju som Fredrik säger att USA-fonder har ju gått väldigt bra. Så det finns ju de som tar hem vinster och liksom ser det här som en del i normal förvaltning. Men det, jag tror också att väldigt många är både förvånade och förbannade över hur man ser på Europa, och då kanske man inte vill ha sina pengar placerade i USA. Så det, jag tror att det har en stor påverkan där.
Mm. På tal då om fondsparare som byter fonder, så är det många som byter fonder just nu utan att de själva har valt det. Och då handlar det om PPM-fonder. De flesta har sina premiepensionspengar placerade i den så kallade Soffliggarfonden, sjunde AP-fonden. Men det är också många som gjort egna fondval. Och under den senaste tiden har flera hundratusen av dem som gjort ett eget fondval fått ett brev från Pensionsmyndigheten om att deras fonder byts ut.
Ja, men det är ungefär 270 000 personer som har fått brev hem om det här. Där står det att den fond man har inte har kommit med i den här upphandlingen, och då blir man erbjuden en likvärdig fond i samma kategori.
säger Monica Zettervall som är expert på Pensionsmyndigheten. Och bakgrunden är att staten just nu genomför en enorm upphandling som vi hörde kring vilka fonder som spararna ska få välja mellan framöver. Och de som valt en fond som inte längre får vara kvar får alltså ett brev där det står att de själva kan välja en annan godkänd fond inom 10 dagar, men annars så flyttas deras pengar automatiskt.
Vi har väldigt få reaktioner, det är väldigt få som har gjort några egna val, utan man litar väl helt enkelt på det här förslaget då som vi skickar ut, att det blir bra så att säga.
Men är du förvånad att det inte har blivit fler reaktioner?
Nej, det är jag faktiskt inte. Vi tror kanske att det blir, när de här större upphandlingarna görs under höst och vinter 2025, vilket är Sverigefonder och globala fonder, då förväntar vi oss kanske en något ökad aktivitet.
Mats, det här är ju som sagt en enorm upphandling. Vad är det som händer?
Ja, man går ju igenom hela fondutbudet, och jag tror att när man startade så var det runt 450 fonder. Och totalt handlar det någonstans mellan 2500 och 3000 miljarder, så det är en väldigt stor upphandling. Och det finns 45 kategorier, och man kanske hittills har gjort en handfull eller så. Så att det kommer ju bli en total omgörning av fondsortimentet helt enkelt.
Mm.
Massor av fonder kommer att kastas ut, och kanske några nya kommer in.
Och så det är ganska många sparare också då som berörs av det här?
Väldigt många, väldigt, väldigt många. Och jag tror att de flesta har nog inte öppnat kuvertet som kom från Pensionsmyndigheten om att de har fått sin fond, eller fått en ny fond så att säga.
Nej, vi kan höra vad Erik säger.
Det känns som att jag får brev från olika pensions, liksom, ja, något nytt företag som bara, här sparar vi lite. Så jag ärligt talat har jag inte riktigt koll på liksom var alla mina pengar hamnar.
Säger alltså Erik som hoppat runt mellan olika anställningar och arbetsgivare och är lite osäker på om han är en av dem som har fått brev från Pensionsmyndigheten.
Det är kanske ett av alla de där breven som jag inte har koll på då. För det har jag faktiskt inte hängt med i.
Så vad tänker du kring det här då, att det inte är så många som har reagerat på de här breven?
Ja, men jag tror att det är många som jag har gjort som Erik. Att man, är det någonting kopplat till pension så finns det en väldigt stor sannolikhet att man inte ens öppnar kuvertet.
Hur stor sannolikhet?
Ja, alltså tittar man i de här så skulle jag säga att när det gäller tjänstepension och information från Pensionsmyndigheten, 70-80% läser inte informationen.
Vad tänker du kring det då? Är det förvånande?
Nej, ja. På ett sätt är det ju förvånande, därför att det är ju en viktig sak. Men den ligger långt fram i tiden, och därmed har man ju som människa en tendens till att liksom skjuta på det. För det känns inte så angeläget just nu. Intresset kommer ju att öka, och jag tror att när man har några få år kvar till pension, då öppnar man nog alla de här breven som kommer. Men har man 30 år kvar, då blir de liggande. Det är väldigt lätt hänt.
Att den här stora upphandlingen görs nu beror på de skandaler som varit inom premiepensionssystemet tidigare. Många minns nog historien om Allra och även Falcon Funds-härvan, där över 1 miljard av spararnas pengar försvann genom förfalskade blanketter.
I dagens Eko 4:15, politiker vill ha bättre kontroll av pensionssystemet.
De här skandalerna ledde till att den dåvarande regeringen och finansmarknadsministern Per Bolund drog igång processen att förändra systemet.
Här behöver vi göra tydliga och kraftiga uppskärpningar så att vi alla som pensionssparare ska kunna känna oss trygga.
Och det här ledde till slut fram till att man beslutade att en ny myndighet, Fondtorgsnämnden, skulle få i uppdrag att göra upphandlingar och att bara de fonder som lever upp till vissa krav ska få finnas kvar. Och i början av 2024 lät det så här.
Vi städade ut väldigt många bolag, och jag tror att gå till ett anbudsförfarande höjer tryggheten ännu mer.
Sa kanslichefen Erik Fransson när upphandlingarna drog igång.
Vi kommer under den här perioden vara världens största fondköpare.
Nu betas då som sagt alla de här olika fondkategorierna av en för en, och nästa år så ska alla upphandlingar vara klara. Men vad är det för krav då som ställs på de här fonderna som ska få vara kvar?
Ja, det är ju framförallt inom tre områden. Det är ju kvalitet, det vill säga att man ska ha presterat hygglig avkastning i förhållande till den risk man har tagit. Sen är det att ur hållbarhetsperspektiv, de ska vara hyggligt hållbara, leva upp till vissa kriterier. Och det tredje faktorn som är lite svårtolkad, det är något man kallar för kontrollerbarhet. Och det handlar väl om att fondtorgsnämnden på ett enkelt sätt, liksom på ett transparent sätt, ska kunna kolla att de här fonderna håller sig till de spelregler som gäller.
Och tanken är
att priset förstås,
ja.
Det är ju en del av kvaliteten såklart.
Och tanken är att det här också ska följas upp då, i jämna mellanrum?
Ja, det utgår jag från. Och man kommer ju också kunna ha möjlighet att göra förändringar i systemet. Så är det några fonder som man då tycker inte lever upp till de krav som man ställer, så kommer man kunna ta bort dem och ta in nya fonder.
Fondbolagens förening har länge varit kritiska till den här omgörningen och ser flera problem med upphandlingsprocesserna. Fredrik Hård igen.
Ja, men den direkt direkta effekten är ju att antalet fonder på premiepensionssystemet blir färre. Och antalet fondbolag som har möjlighet att erbjuda fonder på fondportföljer kommer sannolikt också att bli färre. Och vi ser att det kan riskera att hämma konkurrensen och mångfalden både bland fonder och fondbolag som då skulle kunna vara till nackdel för de svenska pensionsspararna.
Samtidigt så säger ju fondtorgsnämnden då att det här är ju till för att förbättra, att höja kvaliteten och säkra spararnas framtida pensioner och avkastning och så vidare. Ser du att det finns någon poäng i de argumenten?
Ja, men det får framtiden utvisa. Det är ju först i efterhand så att säga, eller när det har gått ett par år som man faktiskt kan se om de fonder som fondtorgsnämnden har upphandlat, om de håller högre kvalitet och genom det ger spararna en bättre avkastning helt enkelt.
Vad tänker du om det här, Mats?
Jag tycker att det är fullt rimligt att man ställer höga krav på fonder som ska vara med i ett allmänt pensionssystem. Så det är i grunden så tycker jag att det är helt rätt. Sen finns det ju en risk skulle jag säga att man använder vissa kriterier att man får ganska likriktat utbud. Då kan man ju fråga sig, är det någon mening att ha en massa fonder om de ändå är ganska lika sinsemellan. Och där får vi väl se liksom hur det blir. Det är lite tidigt än att dra några slutsatser kring hur sortimentet som helhet kommer att se ut. Men sen tror jag att en konsekvens blir att några av de bästa fonderna kommer inte vara med och många av de sämsta fonderna kommer heller inte vara med. Och sen om det är en positiv utveckling eller en negativ. Jag tycker att det viktigaste kanske är att man får bort de här skräpfonderna så att säga. Och det tror jag att man i hög utsträckning kommer att få.
På tal då om Falcon Funds-härvan som vi nämnde så är inte alla turer över än trots att det gått mer än 10 år. På måndag kommer hovrättsdomen i ett fall där pensionsspararen Daniel Edenkrona kräver skadestånd. Han är en av alla de som lurades och menar att staten borde ha skyddat spararna bättre. Han förlorade när målet togs upp i tingsrätten men nu är det alltså dags för hovrätten att fatta beslut.
Jag vill att de ändrar hela och inte lägger hela bördan på oss som pensionssparare utan ser helheten i det och orimligheten i den.
Pengarna som bedragarna kom över användes bland annat till lyxklockor och lägenheter i London. Men från statens sida så menar man att han borde ha reagerat på det automatiska brev som skickades hem till honom om bytet.
Han har fått reda på det här fondbytet och han har inte rapporterat det till pensionsmyndigheten.
Sa justitiekanslerns byråchef Martin Mörk till reporter Filip Ramqvist. På tal om brev då, som blir liggande Mats. Mm. Vad tänker du kring det här och framförallt vad blir domen?
Jag tycker det är svårt att säga, men skulle jag gissa så tror jag att pensionsmyndigheten inte fälls utan man kommer att frias, det skulle jag gissa. Sen kan jag tycka att man har släppt in fonder som är uppenbart vara ute efter att bedra folk på pengar. Man borde ha kunnat hindra det här mycket, mycket, mycket tidigare. Och sen kanske man inte har begått något fel eller formellt sett fel, men man har inte tillvaratagit spararnas intresse fullt ut på det sätt som man borde kunna ha gjort inom det regelverk som fanns.
Men tänker du att risken för att något liknande händer är borta nu?
Man ska aldrig säga så, men mycket, mycket, mycket mindre risk skulle jag säga.
Nu har vi ju pratat om frågor som har att göra med premiepensionen. Mm. Men den pension man får ut till slut av består ju av flera olika delar. Premiepensionen som man då alltså kan placera själv i olika fonder om man vill är en ganska liten del av den allmänna pensionen. Den större kallas för inkomstpensionen och den förvaltar staten helt på egen hand åt pensionsspararna, eller hur?
Ja, inkomstpensionen är inte pengar som förvaltas utan det är egentligen bara ett krav som man får på systemet och sen så får de som jobbar och de betalar in avgifterna och de pengarna betalas ut i inkomstpension till de som har inkomstpension för närvarande. Så det är ett fördelningssystem säger man då. Mm. Men det är de två stora delarna i det allmänna systemet.
Och vad finns det mer för delar?
Ja, i det allmänna systemet så finns det garantipension och sånt där men om man för individens perspektiv så är ju tjänstepensionen den kanske viktigaste delen idag. Om vi säger att tjänstepensionen utgjorde en ganska liten del när vi hade det gamla pensionssystemet, ATP-systemet, så är det idag en väldigt mycket större del. Den kanske har blivit dubbelt så stor eller 3 gånger så stor. Och det beror ju på att arbetsmarknadens parter har kommit fram till att vårt allmänna pensionssystem ger ganska låga pensioner och då sätter man av mer pengar till den här tjänstepensionen. Så den är ju kopplad till anställningen men jätteviktig för de allra, allra flesta.
Ja, för de allra flesta säger du, hur många är det som har en arbetsgivare som ger tjänstepension?
jobbar man på ett ställe som har kollektivavtal, och det gör väl gissningsvis närmare 90% tror jag, svenskarna, då har man en tjänstepension. Sen kan villkor och avgifter och så variera lite grann beroende på vilket avtalsområde man jobbar inom. Men även de här 10-12% som jobbar på ställen som inte har kollektivavtal, så är många av de företagen ändå tecknat liknande lösningar direkt hos olika försäkringsbolag. Mm. Så att jag skulle säga att det är 5-6% kanske av svenska folk som inte har tjänstepension, men nästan alla har det. Mm. Och är man osäker, då får man gå till sin arbetsgivare och fråga vad som gäller.
Eller kolla på min pension.
Ja, kolla min pension. Det är ett bra ställe att gå till generellt. Eller också öppna alla de här breven som det står pension på.
Mm. Så vad gör man i övrigt då för att veta vad man har för pension och framförallt påverka vad man får för pension?
Vill man intressera sig lite för sin pension, och det tycker jag att man ska göra. Man behöver inte ha det här som något stort intresse, men någon gång, tills man är 40 år kanske, någon gång, en gång om året eller en gång vartannat år. Att man går in på min pension, tittar, för där kan man logga in och då ser man alla de delar som man har. Utifrån den informationen man får där så kan man sen gå vidare och se vad har jag valt. Och har jag inte valt så har mina pengar placerats på något sätt i alla fall, och det kan ju vara bra att veta vad det är. Och också vad som då gäller med olika delar av försäkringsskydd som man också kan välja, som också är väldigt viktigt. Och man kan konstatera att runt 70% av de som har tjänstepension, enkelt uttryckt, har inte gjort något val.
Och vad innebär det?
Ja, det innebär att man har sina pengar förvaltade för det första i en traditionell försäkring. Och för den som är ung så är det bättre att utnyttja möjligheten att ha en fondförsäkring och därmed sätta allt i aktiefonder, åtminstone tills det är 5 år kvar till pension eller något sånt. Så det är den ena delen, att utnyttja möjligheten att ta mer aktier tycker jag är viktigt. Det kommer att bli någon tusenlapp extra i pension på det sättet. Det andra är vad som händer med pengarna om man dör innan man hinner bli pensionär. Till exempel för alla de privatanställda, både arbetare och tjänstemän, som inte har gjort något val. De har inget återbetalningsskydd. Det innebär att om de dör så går pensionspengarna till andra inom samma avtalsområde, och barnen eller familjen får ingenting av dem. Och jag tror att väldigt många småbarnsföräldrar vet inte om det och tycker inte att det skulle vara jättebra om de visste om det, utan de skulle vilja göra på ett annat sätt, och det tycker jag absolut att man ska kolla.
Hur mycket pengar kan det handla om?
Ja, det kan ju handla om upp till 3, 4, 5 miljoner. Så det är inte små pengar precis.
Finns det några som inte ska ha ett sånt här?
Ja, de som inte har barn eller inte har någon familj, de ska ju välja bort det. Och det vill man ju inte göra det när man är privatanställd. Men i andra avtalsområden, där ingår det liksom per default. Och då måste man ju välja bort det, för annars avstår man ju pension för att få ett skydd som man inte har någon nytta av. Så att just det där efterlevande skyddet och de frågorna, det är kanske väl så viktigt som själva förvaltningen, skulle jag säga.
Mm. Ja, så det är en bra grej att kolla upp. En annan tips för att höja sin framtida pension brukar ju vara att jobba längre.
Ja, det är det ju. Och jag tror att när vi fick det här allmänna pensionssystemet 2000, då gick vi i pension strax över 60 års ålder i praktiken. Nu börjar vi närma oss 64-65, och det kommer att bli mer än så.
Mm. För 2 år sedan beslutade riksdagen att pensionsåldrarna i den allmänna pensionen skulle höjas. Och nu syns effekterna av det här.
Ja, kraftiga effekter till och med.
Säger Monica Zettervall på Pensionsmyndigheten. Den lägsta åldern för att ta ut inkomst- och premiepension har höjts till 63. Och åldern för rätt till garantipension, som är ett sorts grundskydd, har höjts från 65 till 66 år.
Ja, men vi ser framförallt 3 effekter. Och det är då att de höjda åldersgränserna gör att fler tar ut sin allmänna pension senare. Vi ser också att den allmänna pensionen ökar eftersom den då tjänas in under ytterligare ett år, och pensionskapitalet också fördelas över färre år, så då blir effekten att pensionen blir högre. Och sen ser vi också att kompensationsgraden, det visar ju hur stor pensionen är jämfört med den inkomst en person hade innan den gick i pension. Och den ökar kraftigt för den allmänna pensionen 2024.
Och vad tänker du kring de här effekterna då?
Ja, det här är ju någonting som är viljan från politiken, tänker jag. Att när vi lever längre så behöver fler också jobba längre. Och nu ser vi också effekter att det också påverkar storleken på pensionen. Och det var väl det som var syftet, tänker jag, med att höja åldrarna. Och de kommer ju att höjas ytterligare igen nästa år.
Ja, för nästa år så höjs alltså åldrarna igen. Gränsen för att ta ut inkomst- och premiepension höjs till 64 och garantipensionen höjs till 67. Och framöver väntas de höjas ytterligare i takt med att vi blir äldre. Jag frågade några framtida pensionärer hur de ser på det här.
Erik heter jag.
Hur gammal är du?
30.
När skulle du vilja gå i pension?
65 hade varit nice.
Känns det som att det är en rimlig målsättning i dessa tider?
Absolut inte. Men det känns som det kommer vara 70 eller någonting, skulle jag gissa.
August Lundström heter jag. Jag är 19.
Så du går i skolan fortfarande?
Ja, jag är prekomvux.
När du blickar framåt, och nu är det ganska långt dit, men i en önskevärld, när skulle du vilja gå i pension? Mm.
Alltså, vad är vanligt ens? Det är typ 60-70 eller? 70 skulle vara kul. Alltså, jag tänker på också, jag är 19, så för mig liksom, jag vill ju verkligen jobba liksom.
Jag heter Matilda och jag är 35. Det är klart det optimala hade väl varit att gå i pension om man är 50, men det kommer ju inte gå ihop sig rent samhällsmässigt. Så att, men jag tycker det kanske känns rimligt i och med att man också lever längre och längre att man kanske går i pension om man är runt 70, någonting sånt kanske.
Men tror du att du kommer känna samma sak när du närmar dig 70, att du vill jobba så länge?
Förhoppningsvis. Men det har du nog rätt i. Man kommer säkert vilja gå i pension tidigare.
Tidigare generationer har ju kunnat sluta jobba tidigare. Känner du någon slags avundsjuka mot dem så att säga?
Ja, men absolut. Men så kan man inte heller tänka. Vi har ju kanske andra förutsättningar och bättre på andra vis. Liksom. Så att man får väl unna dem det.
Mats, hur länge ska de unga ställa in sig på att de behöver jobba, tror du?
Jag tror att det kommer att bli ganska kraftiga höjningar av verklig pensionsålder. Och jag tror att de här yngsta här, de kanske får räkna med att jobba till 70 eller kanske till och med något år till.
Och vad beror det här på då?
Ja, det beror ju på att vi lever längre, och när vi lever längre så ska pensionen räcka i fler år, och då måste det finansieras på det krävs mer pengar helt enkelt. Annars blir konsekvensen lägre pensioner. Och nu har ju politikerna bestämt det här med riktålder och håller inne då vissa delar av pensionen tills normalt sett 3 år efter riktåldern. Och väldigt många har garantipension som en del av sin pension, så det innebär att man får inte den delen förrän, den står då vid 67 år. Och det kommer ju att tvinga många som har låg pension från början, som kanske också haft låg inkomst i sitt liv då, att försöka fortsätta jobba. Problemet är ju att många av de som har låga löner kanske också de som har jobb som gör att det är svårt att fortsätta jobba länge. Man orkar, kroppen orkar helt enkelt inte, så det där kommer att bli en utmaning för många, det tror jag.
På tal då om olika generationer, Jakob Lundberg är forskare vid Institutet för näringslivsforskning och har tittat på hur fördelningen mellan olika generationer ser ut och vad som hänt sedan man införde ett allmänt pensionssystem på 60-talet, då det så kallade ATP-systemet infördes, där nivån på pensionen beräknades på de år man haft som högst lön.
Och det som hände då var att de första generationerna som ingick i det här systemet, som gick i pension under då 60-70-talet, alltså födda i början av 1900-talet, de blev överkompenserade i det här systemet. De fick betydligt högre pensioner än vad de hade betalat in till. Och det här kan man säga har skapat en sorts arvsynd i pensionssystemet som gör då att yngre generationer som är födda från 40-talet och framåt är då förlorare i pensionssystemet för att då bekosta den här överföringen till de som var födda i början av 1900-talet.
Går det att sätta några siffror på det där?
Ja, för de som var födda då runt 1915 så handlar det om en ökad total livsinkomst om ungefär 13%. Så det är ganska mycket då. Och för de som är lite yngre idag så handlar det om en minskad livsinkomst på ungefär 8% som jag har räknat.
Och vad tänker du kring att det ser ut så här?
Jag skulle säga, jag har svårt att försvara den här typen av överföring. För det första så handlar det om ett pensionssystem som är kopplat till lönen. Så att det är ju relativt välavlönade personer som tjänade på det här. Och framförallt män som då råkade vara födda under ett visst antal decennier i början av 1900-talet. Så att för mig så framstår det här som en ganska godtycklig överföring.
Det är ju trots allt mycket då som har hänt sen dess. Vad ser du när du tittar på pensionssystemet idag? Är det fortfarande grupper som missgynnas?
Alltså det jag kan se, vi hade ju en stor pensionsreform på 90-talet där man gjorde om pensionssystemet och pensionssystemet blev mycket bättre skulle jag säga. Och den här reformen har gjort att vi fördelar numera bördan av så att säga, den här första överföringen fördelas jämnt mellan nu levande och framtida generationer, och det är inte heller så att den här bördan ökar med tiden som det är i många andra länder.
ATP-systemet är alltså utbytt nu, och numera baseras pensionen inte bara på de bästa inkomståren utan alla år. Men den här arvsynden som Jakob Lundberg nämnde lever vi alltså fortfarande med. Nuvärdet av den överföring som skett till de äldre generationerna är över 15 000 miljarder kronor, säger han. Ungefär lika mycket som den norska oljefonden, Mats.
Mm, det är mycket pengar. Nej, men jag tänker så här att det där var ju en skuld eller en överföring som skedde i början av 60-talet och kanske 10-15 år framåt. Det är inte mycket att göra åt idag. Och sen när man då räknar upp den här skulden med en viss tänkt avkastning, det är därför man kommer till de här enorma beloppen. Det viktiga tycker jag är att konstatera, precis som Jakob Lundberg gör här, att det nya pensionssystemet, där har man inte de här problemen med överföring mellan olika generationer. Och det tycker jag är jättebra. I alla fall som det är konstruerat idag så är det ingen ytterligare utmaning. Det blir inte värre i alla fall.
Nej. Samtidigt, det görs ju många stora politiska satsningar nu. I veckan fick vi höra att staten ska låna 300 miljarder till försvaret, plus att det ska storsatsas på kärnkraft bland annat. Vad betyder det här för framtida pensionärer och generationer framåt?
Ja, det kommer väl att innebära flera saker skulle jag säga. Men det viktigaste blir väl att utrymmet i statsbudgeten för ytterligare förbättringar av pensionssystem eller andra välfärdssystem kommer ju naturligtvis vara mycket mindre. Mm. Så blir det ju.
Jakob Lundberg är inte särskilt orolig för pensionerna framåt, trots att befolkningen alltså åldras och att färre måste försörja fler.
Nej, jag är inte särskilt orolig. Pensionssystemet som det är utformat är robust och pensionerna har också ökat över tid. Och även i framtiden kommer ju pensionerna att fortsätta öka i takt med att vi blir rikare och att vi har en ekonomisk tillväxt.
Men det här bygger alltså på att fler jobbar längre upp i åldrarna då. Ser du några orosmoln?
Nej, alltså själva systemet är robust, precis som man säger. Så det är inga problem, utan problemet hamnar hos individen. Om det blir dålig utveckling så får vi låga pensioner, men systemet överlever.
Det här var Ekonomiekot Extra. Jag som satt ihop programmet heter Hanna Malmodin. Ni har även hört bland andra pensionsexpert Mats Wester. Fler avsnitt hittar du i SR Play. Sök på Ekonomiekot Extra och tryck på pushnotissymbolen så missar du inga nya avsnitt. Hej då!
Från fredag eftermiddag hittar du ett nytt avsnitt av Ekonomiekot Extra i vår app Sveriges Radio Play varje vecka. Nu har klockan blivit 12 här i Sveriges Radio P1.
Hästmanar gavs oss. Likt hästar bortom betslen red vi bland de döda. Gräshoppornas lysande ögon gavs oss. Gräshoppornas väldiga vingar drog våra vagnar. Långt under oss låg jorden. För att älska livet starkt måste vi älska döden. Vi gick in i berget och förblandade oss med metallerna. Vi blev till flingor i den första snön. För att älska döden starkt måste vi älska livet starkare. Djupt inne i berget hörde vi stenens hjärta slå. Vingarna förde oss vidare. Under oss hörde vi hovarna.
Det här var Stina Ekblad som läste en dikt ur Lennart Sjögrens senaste bok Regnbågen som gavs ut på Bonniers i höstas. En diktberättelse som följer människor och djur på en vandring över regnbågen. Efter Lennart Sjögrens dikt spelade violinisten Alexi Kenny den tredje satsen, Passaggio Rotto, ur Nicola Matteis den äldres svit för soloviolin i A-moll. I veckan har Julia Sjöstedt valt musiken. Ann Lingebrandt heter jag som är producent för dagens dikt.
Nu ska det handla om växtzoner och vårkänslor.
Hallå!
Hej John!
Wow, du gräver redan!
Ja, men, ja, det gör jag. Äntligen kan man säga. Fast jag måste säga att jag mest förbereder just nu.
Vad håller du på med egentligen?
Ja, men, jag har lyssnat på dig. Så nu ska jag förbättra mikroklimatet i min trädgård.
Ah, du vill ha ett bättre klimat än zon 1. Du vill ha zon 0.
Jep, testa gränserna. Det vill väl alla, eller hur? Så hej alla lyssnare. Välkomna till en ny säsong av Trädgården med Pernilla och John. Idag ska vi prata om växtzoner och hur man ska förhålla sig till dem. Välkommen till Trädgården med Pernilla
och John.
En podd från Sveriges Radio. John, puss och välkommen hem till mig. Soligt och 14 grader så här i mars. Det är faktiskt inte dåligt, eller hur?
Ja, nu ljuger du faktiskt, Pernilla. För att vi hade ett möte igår när jag var ute och planterade träd i 15 plusgrader. Men nu är det faktiskt ligger det runt 3 plusgrader och lite iskall dimma som kommer in från havet, eller hur?
Ja. Ja, men mars är ju lite så här opolitligt. Det är ju lite så. Men det här är vad jag bjuder på idag.
Ja, och jag tycker om att du höjer upp den här rabatten. För att jag vet att du vill ha bättre mikroklimat i din trädgård. Det är lite varmare. Och du kan faktiskt få en lägre växtzon genom att till exempel ha en upphöjd rabatt. Gör det lite varmare.
Mm, eller hur? Men du, det här med växtzonerna, det är ju egentligen, om man ska förenkla det, en indelning av Sverige i olika klimatzoner. Visst kan man väl uttrycka det så?
Alltså lite förenklat väl, men ja. Visst stämmer det. Och det är bra riktlinjer när det handlar till att handla främst vedartade växter. Då tänker vi som buskar och träd.
Uh-huh.
Och i landet har vi 8 växtzoner plus fjället. Mm. Där jag aldrig varit faktiskt.
Vad säger? Har du aldrig varit i svenska fjällen?
Ja, jag har varit i närheten, men jag har inte varit där. Jag vet att det är kallt och berget och sånt.
För du åker inte skidor, så du åker aldrig dit?
Jag åker skidor och gör det i Frankrike.
Men... Nej, men du åker och skidor överhuvudtaget, eller står du och ljuger?
Gröna backar kan jag åka
gröna på. Backer. Men jag menar som trädgårdsperson så måste du... Linné åkte ju på fjällresor. Där går ju inte jag.
Jo, om du nämner Linné då har du en poäng. Ja.
Eller hur?
Jo, men tillbaka till växtzonerna. Okej?
Okay? Okay.
Så här nära i söder och längst upp på västkusten, Öland, Gotland, kanske runt Jönköping och kanske en viss del av Stockholms innerstad, då har man det mildaste klimatet, zon 1.
Mm.
Och sen, ju längre man kommer ifrån de här platserna, då stiger det.
Ja,
det blir högre växtzoner.
Man säger så här, ju längre norrut, desto kallare, eller hur? Då blir det också en högre zon.
Ja, men i princip. Ja, men bor du nära kusten till exempel, eller vid en större sjö, då är det i regel mildare. Och om du tänker på Mälaren och dess flöden, ja, då blir det zon 2. Om du tar till exempel Markaryd och Skillingaryd, som är precis över skånska gränsen i Småland, det är det som 4. Så jo, principerna stämmer, men det finns ju lite skillnader också. Och det intressanta är att Småland har det största trädgårdsintresset i hela landet, tycker jag. För att de har det så tufft och de måste kämpa, de måste anstränga sig mer. Vi har det så gött här.
Ja, vi har det verkligen, och det får ju vi höra ibland sådär, att det är lätt för er för ni bor i zon 1. Och det är ju lite så. Vi är ju bortskämda, vi behöver inte tänka på zoner så himla mycket. Men bor man längre norrut i lite kallare zoner, då borde det egentligen vara det första man tänker på när man ska köpa en ny växt.
Jo, det stämmer och det är viktigt. Vi kollar på växtzonerna också, men vi vill ha den här utmaningen. Vi vill odla de här växterna som de kan odla i Frankrike och södra England. Så...
Människan vill väl det där, testa gränser och utmana sig, eller hur?
Mm. Du ska gräva lite mer nu, ja.
Ja, men jag vet inte.
Vill du ha mitt bästa tips för att skapa ett bättre mikroklimat?
Ja, det vill jag. Jag tycker att det är därför du är här.
Ja, men om vi går in och dricker en kopp kaffe med en liten kaka, då är det ett mycket bra mikroklimat i ditt kök, vet jag.
Du, kära vän, jag har bästa mikroklimatet inne i köket, jag lovar dig.
Jag är så nöjd över att du hann förbi vårt favoritbageri, Jan.
Ja.
Men det är ju för 17 inte signaturkakan pastel de nata du kommer med.
Nej, det är det inte. Men det här är en blackcurrant och cream cheese bun.